En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
My fellow Americans, this is Liberation Day. Waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again.
Kommer den 2 april 2025 att gå till historien som slutet för den amerikanska världsordningen? Donald Trump inför rekordhöga tullar mot världen. Och det ska vi prata om och ta pulsen på i Starta pressarna, en podd om ekonomi och politik med mig, Daniel Suhonen. Ja, kamrater, mötesdeltagare, vi har extra kallat här för att diskutera Trumps tullar. Vad är det som har hänt egentligen?
Han har infört tullar mot alla länder i hela världen. Minst 10%, men i många fall mycket fler. Han har kollat vad andra länder har för handelsöverskott mot USA, och sen så har han delat det i två, och sen så har han bestämt att det blir tullarna. Så att vissa länder får kanske 47%, som Madagaskar får till exempel, och Kina får extra 34% plus det de hade innan 20%, så de har 54% tullar nu, och hela EU får 20%. Så att det är ganska extremt.
Det låter lite grann som någonting som en praktikant på Katalys hade kunnat gjort, liksom så här, fixa till imorgon ett sätt att räkna ut jättebra tullar mot hela världen. Elisabeth, vad säger du?
Nej, men det är väl lite som Max säger, att det verkar ganska godtyckligt. Jag såg lite av hans tal igår kväll, och han stod liksom med en stor tavla där det var utskrivet precis liksom vilka länder som får vad, och någon smart person hade till och med sett att han har lagt tull på, var det Heard Islands, som bara bebos av pingviner. Det bor ingen där. Men de ska ha 10% i tull, så stackars pingviner.
Vad säger du, Anna?
Nej, men jag såg en artikel på The Financial Times som hade en analys precis innan tullarna släpptes, som då argumenterade för att det här, att man inte ska förstå och analysera det här utifrån liksom ortodox neoklassiska ekonomiska teorier, utan att man ska titta på det här som helt enkelt realpolitik. Artikeln heter The Real Politics of Trump's Tariffs av Rana Forohar, och hon argumenterar att liksom det finns tre realpolitiska liksom punkter här som man ska förstå. Och det ena är att det första då är att helt enkelt de genomsnittliga tullarna, det är liksom om man jämför med USA, Europa och Kina, så att USAs tullar utåt ligger på genomsnitt 3%, medan Europas ligger i genomsnitt på 5% och Kinas i genomsnitt på då 10%. Och det här uppfattar Trump som väldigt orättvist. Och att det här, att han skulle se det som en stor vinst om han lyckades liksom täppa igen de här skillnaderna utan då att det blev någon inflation. Så att han tar en stor risk här och ser det här som en vinst om han lyckas göra det då mer rättvist. Och den andra punkten hon tar upp helt enkelt, att det här är en säkerhetsfråga mer än en ekonomisk fråga. Att det här är en del av USAs försök att skapa sig strategisk autonomi gentemot Kina. Så det här handlar om geopolitisk oro gentemot Kina. Och liksom ett försök att, som de säger, decouple deras ekonomi från Kina. Men sist så tar hon upp en sak som handlar om självaste dollarn då, och pratar om att Trump, att USA liksom alltid har kunnat se dollarn som ett privilegium men också som en börda, och att Trump är med liksom i det här bördahållet och pratar om att det här är, man ska se det här som ett försök att göra det Ronald Reagan gjorde 1985, ett Plaza Accord. Och här hängde inte jag riktigt med vad det handlade om. På något sätt så är det i alla fall om att det här skulle vara en eftermälesfråga, att det är viktigare för Trump där hans andra mandatperiod, han kan inte bli omvald i och för sig, kanske han visst kommer kunna med tanke på vad de gör med demokratin där, men att det här är att hans eftermäle skulle kunna bli att han verkligen satte stopp för Bretton Woods och att det skulle vara ett stort eftermäle som han gärna vill ha som president. Men jag fattade inte den här sista punkten. Elisabeth, du har ju mer koll på det här. Vad handlar den här Plaza Accord om, och att försöka göra ett nytt Plaza Accord?
Ja, alltså jag förstod inte riktigt vad hon menade med att ta slut på Bretton Woods, för att Bretton Woods försvann ju på 70-talet.
Ja.
Den biten tycker jag var lite lustig, men det kan ju vara så utifrån ett amerikanskt perspektiv då, att man tycker att man fortfarande är liksom insyltad då i olika avtal och överenskommelser med sina handelspartners, och att Trump vill liksom bara slänga allt sånt i papperskorgen. Men Plaza Accord då, det var ett avtal mellan USA, Japan, Västtyskland, Storbritannien och Frankrike som slöts på Plaza Hotel i New York 1985. Och det gick helt enkelt ut på att dollarn då skulle skrivas ner i värde och de andra valutorna skulle skrivas upp för att USA skulle få en bättre position för sin exportindustri. För att har man en lägre värderad valuta då, så är det ju lättare att exportera, för då blir varorna billigare som man säljer. Och det har liksom varit USAs stora problem egentligen ända sedan man liksom vann andra världskriget 1945, att man är liksom den stora dominerande världsmakten.
Det är ett problem.
Ja, det är ett problem för dem faktiskt, i ekonomiska termer, för att har man den största militären, har man liksom det stora ansvaret för att hålla igång liksom internationella betalningssystem och sådär med hjälp av dollar, då flockas liksom kapital till USA, vilket gör att dollarn ökar i värde, och det gör att det blir väldigt svårt att upprätthålla industriproduktion i längden då, givet att andra länder lägger sig lägre. Alltså att Tyskland har lägre löner, Japan har lägre löner, nu har Kina också haft lägre löner.
Det är en valutaeffekt.
Det är en valutaeffekt. Ja, exakt, precis. Och det är det här, jag tolkar det som att det är det här Trump tycker då är orättvist, helt enkelt.
Men alltså det finns ju de, i Fox News igår så här, och Newsweek, så har man hävdat då att det här är någon sorts klass, alltså Trump för klassisk vänsterpolitik, han för liksom ett klasskrig för arbetarklassen, och det här är på något sätt ett sätt då för honom att förverkliga då sina vallöften till breda löntagargrupper i USA, under halvan av befolkningen. Hur ser vi på det? Är det här, alltså det här känns ju liksom inte som klassisk vänsterpolitik, men tänker jag fel här? Vad tänker ni andra?
Alltså på ett sätt så bryter han ju helt och hållet mot sitt vallöfte att få ner priserna. Det här kan man ju bara öka priserna i. Sen så har han haft något, han har ju snackat mycket om att han vill ta tillbaka jobb till USA. Och i teorin kanske man kan säga att om det nu är jättehöga tullar så kommer folk vilja tillverka mycket mer i USA. Men jag är inte säker på att det kommer funka, eftersom tillverkning ofta involverar en massa importerade komponenter. Och om man tittar på bilindustrin i USA så färdas de här komponenterna liksom 6 gånger mellan gränserna över Kanada och Mexiko till USA. Och sen så om man har tullar varje gång det ska gå över en gräns, så blir det väldigt dyrt att tillverka. Sen så finns det vissa undantag i det här, att just biltillverkning och halvledare och vissa ovanliga metaller och sådär är undantagna från tullarna. Och så småningom så tänker han sig väl att han ska ha de här tullarna som ett förhandlingsmedel. Han sätter tullar mot alla, och sen så får folk komma och förhandla med honom och begära speciella undantag. Och på så sätt så ska han locka till sig investeringar i USA så där. Men jag tror inte att det kommer leda till någon sorts stor tillverkningsboom i USA, och om det gör det så tror jag att den på sikt kommer bli de kommer bli sämre, de här varorna som tillverkas i USA, för att de inte måste tävla på världsmarknaden, utan att man kan liksom tillverka dåliga bilar då bakom de här tullmurarna. Man kan tillverka dåliga bensinbilar i USA istället för att sälja på världsmarknaden. Så att jag tror inte det kommer vara särskilt bra för arbetarklassen. Kanske för vissa grupper på kort sikt i någon mån. Men jag tror att det är att han saboterar den amerikanska ekonomin mer än att han hjälper till.
Nej, men det jag tänker, hur kan det här uppfattas? Det finns ju det som kallas mega left, typ, alltså mega vänstern i USA. Och jag tänker att kanske människor som inte är riktigt insatta eller så, men att man lägger de här sakerna emot varandra, att liksom det här frihandel, det är det här nyliberala, liksom det vi har haft, globaliseringens tid. Och att det här då man ser det här som antifrihandel, eller hur? Han vågar utmana den här nyliberala frihandels liksom världsordningen, och att det då kan liksom uppfattas då som ja, vänster på det hållet, eller är det så liksom tänker jag att folk tänker när de ser det här som vänsterpolitik, Elisabeth?
Ja, men jag tror absolut att det är så man tänker. Särskilt som att vänstern liksom har riktat mycket kritik då mot olika handelsavtal som har slutits de senaste 30 åren. Men historiskt så har ju frihandel varit en vänsteridé. För att man har utgått från att tullar ger liksom dyrare produkter för arbetarklassen, för låginkomsttagare och så. Så att det, tullar är snarare en konservativ idé för att liksom skydda olika industrier och intressegrupper och sådär. Men sen har ju liksom, vi har ju till exempel i Sverige då den här berömda kohandeln på 30-talet där liksom Socialdemokraterna och Bondeförbundet gick ihop. Och då gick ju Socialdemokraterna med på tullar då på olika livsmedel just för att skydda bönderna. Men det var inte från vänster det drevs, utan det var ju just från den organiserade då bondeklassen.
Nu har man en inflationskris som står och som darrar och den står och vacklar. Nu har liksom inflationen bumpat upp igen, verkar som i Sverige, matpriserna inte minst. Det verkar ju vara liksom, det återhämtningen efter den här ryska kriget och post-covid-krisen på något sätt. Den är ju verkligen skakig, den här återhämtningen. Det sa ju också Konjunkturinstitutets chef i förra veckans podd. Vad kommer det här betyda för världsekonomin och för Sveriges ekonomi? Alltså Sverige är en exportnation. Kommer vi drabbas jättehårt av det här? Eller hur ser det ut för Sverige? Vi hade lite förmånliga avtal där, eller?
Det är ganska svårt att säga, tycker jag. Det är klart att det är dåligt för Sverige om det blir tullar i USA. Om det är vår tredje största handelspartner. Och om vi då plötsligt får 20% i tullar så är det dåligt. Samtidigt så fick hela EU 20%. Och Sverige kom kanske lite billigt undan där. Eftersom vi har ett stort handelsöverskott med USA och vissa andra länder. Som till exempel Spanien. Har ett underskott, så att de drabbas ju mycket hårdare. Så att just att hela världen drabbas kanske gör att Sverige inte drabbas rent i konkurrensmässigt. Sen så kanske USA importerar mindre från resten av världen. Och det är väl det som kommer ske antagligen, att det nu blir en lågkonjunktur i USA. Jag såg att man räknar med att det är 50% risk för att det blir en lågkonjunktur nu, alltså en recession i USA. Och att inflationen också kommer stiga, så det är liksom stagflation på väg. Sen så vet man inte hur det här påverkar resten av världen. Det kan bli att resten av världen slutar bry sig så mycket om USA, slutar handla så mycket med dem och att sälja mer varor till varandra. Och då kanske resten av världen klarar sig ganska bra, men det är väldigt svårt att säga, tycker jag.
Alltså jag tänker med, alltså, vad händer om det här skulle fungera då? USA får en boom för sin industri. Kan det här liksom lägga om hela idén? Alltså jag tänker att det här borde leda till stigande inflation i USA. Att det här, precis det här som vanligt folk som röstade, vacklade med demokraterna och Trump och till slut röstade på Trump. De ville ha, han stod och viftade med baconpaket och corned beef och sådär. Det skulle ner. Nu kanske just inte de produkterna är importvaror till USA i så stor utsträckning. Men det här känns som att det kommer skaka om ekonomin. Jag menar, Joe Biden hade ju en enorm högkonjunktur. Alltså amerikanerna har så röstat bort en historisk högkonjunktur och så fått den här skiten istället. Det är helt otroligt alltså. Så att det är ju verkligen ett vågspel. Och då Trump och hans anhängare också pratar väldigt mycket om att nu kan det bli en liten recession här. Men det är det värt i långa loppet. Det är verkligen alltid det här högen. I det långa loppet ska ni finna, det blir, you get pie in the sky when you die. Liksom. och kanske låga tullar också i livet efter detta.
Men alltså man får ju ge dem att de på ett sätt våga ha en jävla anamma i den, men liksom att de faktiskt gör verkligen saker, radikala saker utanför boxen så, och vågar röra om. Alltså, jag tänker bara, sen, skulle en liksom vänsterpolitiker våga sig på liksom så här stora på något sätt omvälvningar? Frågan är bara om det här är en bra röra om i grytan eller inte bra, men om man tänker att Biden, vi pratar ju väldigt mycket om Bidenomics tills han blev utkickad ur Vita huset, nej men han
ramlade, han försökte, ur det
han, precis, han skulle ändå lämna, men han försökte ju liksom reindustrialisera USA med den här gröna omställningen,
med investeringar
och subventioner. Jag vet inte hur mycket av det, vi pratade ju om att Trump skulle skörda frukterna av det här för att det skulle liksom realiseras under hans period. Finns det någon risk att Trump kan liksom skörda frukterna av det Biden sådde och samtidigt säga att det var mina tullar som gjorde det.
Det kommer inte bli så mycket frukter tror jag av det här.
Nu blir det bara lågkonjunktur liksom och inflation.
Ja, det är väldigt svårt. Alltså, det är väldigt svårt att se att man skulle investera nu i USA med tanke på osäkert allting är också. Man vet inte om man kommer kunna. Det är ju väldigt få företag antar jag som producerar allting i USA. De får ju importera en del saker och väldigt svårt att göra det när man inte vet vad det kommer kosta och sådär. Det är väldigt svårt att göra någon kalkyl överhuvudtaget när det är så osäkert allting. Det känns också som ett ganska simplistiskt sätt att tänka på när det gäller att få upp tillverkningen. Det här.
Jag tänker på det. Vi hade ju, för några dagar sedan fick vi läsa PM Nilsson på Timbro hade någon spaning om att nu kommer USA börja förhandla med olika länder och då måste Sverige fort införa euron. Innan årsskiftet ska vi liksom, ungefär som NATO-processen, tjåka igång och chockdoktrina fram ett EMU-medlemskap. Talar det här för eller emot, alltså dels PM Nilssons spaning och liksom profetia och sen den andra saken, alltså kommer det här stärka hans argumentation för euron? För just nu faller dollarn som en sten. Min sambo skickade precis, vi borde kanske åka på semester i USA, för nu är dollarn, den går ju på väg ner som en sten här på grund av den här politiken. Vad tänker du kring liksom EMU-frågan och vad ser du i korten
alltså
här,
det, Max? Han har ju skohornat in EMU-frågan i det här. Liksom. Han är ju för EMU oavsett vad som händer. Så att han ser väl detta som en chans att liksom, få till det. Och förut var det för att kronan var för svag och nu är det för att kronan kanske ska bli för stark. Så Sverige måste in i EMU oavsett
vad som händer. Så måste vi gå med EMU fort och helst utan folkomröstning.
Ja, och hans argument var ju att om vi står utanför EMU så måste vi förhandla ensamt. Men är vi med i EMU så får vi handla med resten av EU. Men resten av, hela EU fick ju 20% tullar, så att hela EU har ju fått en enhetlig tull. Så att jag förstår inte riktigt vad han menar. Sen så var det, är det någonting om att det är inte bara så att Trump vill förhandla om att andra länder ska stärka sina valutor, vilket vore kanske bra för oss eftersom vi hela tiden har sagt att de är svag kronan är, så att jag förstår inte riktigt vad Trump skulle hota med där egentligen. Men det, sen så är det någonting det här om att Trump skulle säga att de statspapper ni äger kommer inte ge samma ränta som ni har blivit utlånade. Ni måste byta dem mot längre obligationer som har lägre ränta och längre löptid och sådär. Och visst, det kanske kan ske, men om han utsätter hela världen för tullar så kommer dollarn ändå bli ett riskigare instrument som vi ju kanske borde diversifiera.
Alltså det är så många led i den här lilla artikeln av P. Nilsson att jag faktiskt nästan fick läsa den tre gånger och förstod. Jag tänkte faktiskt hela tiden på en saga av Tage Danielsson från 70-talet som hette Apan som kunde tänka i flera led. Och jag tror att den handlar om PM Nilssons analys att vi alltid måste gå med i EMU. Vad tänker du Elisabeth? Vad tänker du om det här PM Nilssonska spaningen och de här, ja, liksom, ja, ligger det någonting i det eller har han helt fel?
Men jag tycker det är... jag tycker att det låter väldigt mycket som det lät på 80-talet i Europa. Att nu ska vi göra oss fria från USA, USA inte att lita på. Vi måste ha vår egen valuta, vi måste göra saker på vårt sätt, vi ska bara förlita oss på vår egen produktion och så vidare. Och jag tänker ju att när läget är så osäkert som det är, varför skulle man vilja binda upp då svensk ekonomi ännu hårdare liksom, i regler som sen kanske inte går att bryta och som i ett annat läge kommer missgynna oss? Jag menar, vår industri har ju levt gott på en svag krona. Och som Max säger, nu kanske kronan stärks då ett tag. Och det är inte dåligt, för vi har ju liksom ett enormt handelsbalansöverskott som vi kanske skulle behöva liksom ta ner i vissa, ja, till vissa mer rimliga nivåer. Och kan vi göra det liksom med så lite kostnad för samhället som möjligt så tycker jag att vi ska ha det. Och har man en egen valuta så sker ju den där anpassningen mycket enklare än om man är uppbunden liksom, i en valutaunion som euron. Så att, nej, jag kan inte se att något argument för euron har stärkts egentligen.
Anna?
Nej, till euron alltså. Men om vi går tillbaka till tullarna, kommer nu liksom världen svara? Kommer det bli liksom eller tullkrig som alla pratar om? Att nu kommer Europa behöva liksom höja sina tullar och vad kommer resten av världen göra? Vad händer?
Von der Leyen har ju sagt det att Europa ska svara på något sätt. Sen får man se lite hur de gör. Och det kommer alltid vara som det är med EU att enskilda länder försöker göra sin egen deal med USA. Men amerikanerna har ju sagt att om ni svarar nu med tullar så kommer vi bara höja tullarna ännu mer. Så att gör inte det, utan det här kan bli maxnivån och sen så får ni förhandla med oss och så kan vi ta ner den. Så att jag gissar väl att många länder kanske kommer sitta still i båten och inte göra så mycket.
Max, du hade ju också en spaning om det här, liksom, i det här slutet för den amerikanska eran. Du hade någon liksom, formulering där som jag tyckte var intressant.
Det är ju, alltså, man får ju den tanken lite, för att det är så pass dumt det här, känns det som. Att man...
Men att det är en epok som tar slut?
Ja, men lite känns det så att det kanske är att USA hade sitt herravälde från 1945 till 2025. Att man kan räkna detta som slutdatumet, början på slutet om inte annat. Och det är ganska sällan som enskilda individer får särskilt stor betydelse historiskt. Men i det här fallet så känns det som, det här är ju verkligen Trumps unika ideologi. Han har ju alltid haft det här, den här idén att handelsunderskott är dåligt för USA. Vi måste ha ett överskott med alla andra länder i hela världen. Liksom. Och att de liksom lurar oss. Och det hade ju inte alls, alltså ingenting av detta hade ju hänt utan Trump. Det är väldigt svårt att se att någon annan kandidat skulle göra detta. Och som sagt, på sikt så kommer det ju bli att omvärlden orienterar sig bort från USA, skulle jag tro. Och att i Kina så kommer ju Japan, Sydkorea och Kina har slutit ett avtal nu om att samarbeta mer. Och även Sydostasien har fått extremt höga tullar. Kambodja och Vietnam har fått 46-49%.
Vänta, så har du Japan, Sydkorea och Kina?
De kommer börja samarbeta.
Jag tänker bara historiskt, ja, att man att lyckas få ihop de tre länderna.
Ja, det är en bedrift.
Trump har verkligen lyckats. Ja.
Det är verkligen en bedrift. Men det som är lite läskigt är att det är ju, alltså rent ekonomiskt är det väldigt dåligt att ha tullar och liksom förlita sig på att man ska göra allting inom sina egna gränser. Men om man tänker att om man ska ha en krigsekonomi och man ska gå i krig mot någon, så kanske det kan vara en fördel. Ryssland har ju gjort det, att de har blivit avstängda från omvärlden och sen så har de byggt upp en egen autarkisk ekonomi där de förlitar sig på sina egna resurser, tagit hem leverantörskedjor in till sitt eget land. Och om USA skulle vilja gå i krig mot Kanada eller Mexiko eller liksom Danmark, så kanske det inte är så dåligt att ha alltså, sin egen ekonomi helt själv oberoende. Så att det kan ju vara någonting som finns på horisonten.
Christ. Vi kommer återkomma till Trumponomics och spaningen här är alltså att vi har rört oss, vi såg idag, idag är den tredje, men den 2 april 2025 var slutet på den amerikanska eran. Som började med D-Day. Från D-Day to T-Day.
Alltså tulldagen.
Från D-dagen till Trumps tulldag den 2 april 2025. Tack Max Järnek, Anna Gerin, Elisabeth Lindberg. Jag heter Daniel Suhonen. Det här är Starta Pressarna. Vi kommer att höras snart igen. Och glöm inte att ekonomi är politik. Inget annat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.